السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا سكم يا إن شاء الله تعالى أطالع أم أت väldigt viktigt men samtidigt känsligt ämne. Jag kommer att tala om krig. Det kommer vara en jämförelse mellan hur islam ser på krig och hur man ser på krig i andra livsåskådningar, andra religioner och andra ideologier. Och de krig som har förts i islams namn jämfört med de krig som har förts i andra religioners och livsåskådningars namn. Anledningen till att det här ämnet är så pass känsligt och samtidigt viktigt att ta upp, det är att de senaste 20 åren eller 18 åren, 17 åren, så har man talat väldigt mycket om det här ämnet. Särskilt om krig i islams namn. Jihad. Varför? Anledningen att man talar om just så mycket om krig i islams namn är det som skedde 11 september och det som har skett därefter av olika terroristattacker. Och det har fått det här ämnet att bli väldigt omtalat och omdiskuterat. Och man talar ofta om det på ett subjektivt sätt. Man pratar om krig i islams namn och man talar inte om någon sorts jämförelse mellan det som har skett i andra religioners namn eller andra livsåskådningars namn generellt. När man tittar på dessa grupper som har gjort de här attentaten, som till exempel Al-Qaida och ISIS och liknande, så är det grupper som dök upp successivt efter Sovjets attack mot Afghanistan på 90-talet. Så det är egentligen ganska nya grupper som har gjort såna här attentat i islams namn. Al-Qaida bildades 1998. Innan det så fanns det vissa liknande grupper bort i Algeriet. Och sen ISIS dök upp på 2000-talet. Så det är ett ganska nytt fenomen. Och det är ett ganska limiterat fenomen också. Man talade om när USA attackerade Afghanistan att det fanns ungefär 400 personer som var riktiga medlemmar i Al-Qaida på den tiden. Om man tänker på att på den tiden fanns det över 1 miljard muslimer i världen. Och även när ISIS fick som mest medlemmar ett tag, så man ska jämföra det med hur många muslimer det är, så är det fortfarande väldigt, väldigt få. Och den absoluta majoriteten av muslimer och alla muslimska lärda är överens om att de här attentaten och de här grejerna som de här grupperna gör är inte islamiska, utan det är fel enligt islam. Det går emot islams regler. Men det är inte första gången det finns grupper som har krigat i islams namn. Det är de här grupperna som har gjort det känd. Det är de som har gett en bild i många människors ögon om vad jihad skulle vara, eller krig i islams namn skulle vara. Och därför är det de som också har satt en viss uppfattning i människors hjärnor om vad krig i islams namn är. Men krig i islams namn är någonting mycket, mycket äldre. Det är någonting som existerat sedan lång tid tillbaka. Och självklart, genom åren så är det inte bara dessa grupper som har gjort dåliga och hemska handlingar. Utan det kan ha varit vissa stater som har gjort övertramp, gjort dåliga saker. Och det har självklart förekommit genom historien. Men det är de här grupperna som har gjort terroristattentat och liknande som då har gjort det mer känt och förstört bilden av islam rent generellt och specifikt det som handlar om krig då i islams namn. En person kanske kan fråga och säga, men varför finns det överhuvudtaget? Varför tillåter islam som religion att det finns krig överhuvudtaget? Hur kan islam som religion tillåta krig? Och det är lite den här frågan som jag vill ta upp idag och tala om. Och sen kommer jag att tala mer detaljerat och jämföra om de regler som har nämnts när det kommer till krig i islams namn och krig i andra religioners namn. Så varför tillåter islam överhuvudtaget krig? Varför är inte islam en pacifistisk religion som säger att det är förbjudet att bruka våld utav alla slag? Islam basera sitt moraliska system och sitt regelsystem och det uppförande som finns i islam på en verklighet, på hur verkligheten ser ut. Och inte på utopier. Att tro på en absolut pacifism, att ingen får någonsin bruka våld, det funkar i paradiset där folk inte är onda, där folk inte krigar mot varandra, där folk inte gör någonting. Men om man ska titta på en verklighet, hur verkligheten ser ut genom mänsklighetens historia, så ser man att onda människor existerar och onda människor tar till våld och onda människor attackerar oskyldiga. Och ibland kan det till och med behövas att man gör interventioner i andra länder. Det här är någonting som hela mänsklighetens historia har vittnat om. Så islam ser på krig på ett pragmatiskt sätt. Okej, krig existerar. Alla länder världen över i princip har en armé. Alla länder har en polis. Alla större länder måste kunna bruka sin armé på något sätt. Man måste kunna försvara sina gränser. Man måste ibland till och med kunna göra interventioner i andra länder. Och varenda stort land idag världen över har en armé för de här två syftena. Att försvara sina gränser och att vid behov göra interventioner i andra länder. Så islam ser på den här saken från ett pragmatiskt synsätt. Istället för att säga nej, vi ska aldrig bruka våld, och sen så använder man sig utan våld så fort man får chansen, då blir det en motsägelse. Den istället så är det bättre att man tittar på våld, krig som en verklighet, och man sätter klara och tydliga regler för hur krig, om det ens ska ske, hur det då skulle ske. Islam skiljer sig från många andra religioner med att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som kom med islam eller som kallade till islam först, eller som var den sista budbäraren utav islam, för vi muslimer tror ju att islam har funnits bland de tidigare profeterna också, men så som vi känner till i islam idag så var det profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam som kom med det. Hans situation skildes mycket från många utav de andra religiösa grundarna, om man så ska säga. Till exempel om man tittar på Abraham, som judar ser som en patriark eller en stamfader till deras folk. Eller man tittar på Jesus, eller man tittar på Buddha eller Konfucius eller liknande, så levde de som medborgare och minoriteter många gånger i deras omgivning. Och det är skillnaden mellan att vara en medborgare i ett samhälle och att vara i makten i ett samhälle. Att vara en medborgare och att vara en del av ett samhälle, att man är en minoritet, så är det en annan situation. Ja, då kan man ta till pacifism som en metod. Att man inte brukar våld överhuvudtaget. Och till och med profeten sallallahu alaihi wasallam, när han befann sig i Mekka, när de var minoritet, när han inte var i makten, så nej, då ska man inte kriga. Och som muslim så ska man aldrig ta, eller man ska inte ta makten i egna händer. Så det är inte upp till varje individ att starta upp ett krig eller liknande, utan det skulle bara i sådana fall, om det ska ske under en statsfana. Och en stat kan aldrig vara pacifistisk. Det är helt omöjligt. Det finns ingen stat någon gång som säger att våra metod är total pacifism. Vi kommer aldrig någonsin att bruka våld. Så som det har stått i Nya Testamentet att Jesus ska ha sagt att om någon slår dig på ena kinden så vänd andra kinden till. Går det att en stat ska agera på det här sättet? Jag frågar dig, är det möjligt? Att nu till exempel vi säger att Ryssland attackerar Sverige. Så säger man, de gör en attack mot Stockholm. Så säger man, ta Göteborg också, attackera Göteborg också. Det här är våra metod, kärlek går över allting. Ingen får göra någonting, vi ska aldrig bruka våld. Vill ni ta Lappland, ta också Skåne. Varsågod, välkomna. Det går inte, inget land skulle göra på det här sättet. Om man ser att till exempel vissa av de ledare som har kallat sig för kristna i vår tid, som Vladimir Putin i Ryssland eller George Bush i USA, när de blev attackerade så var det inte så att de säger att 11 september, de två tornen blev attackerade, attackera andra ställen också, vi vände andra kinden till. utan tvärtom, war on terror direkt. Eller det som skedde borta i Ryssland när det skedde vissa terrorattentat där, även fast så mycket snack om vad det var som låg bakom det, så startade Putin andra Tjetjenienkriget efter det. För att det finns inte det här, det finns ingen stat som är så här, vi vänder andra Tjetjenien till, även fast de påstår att de är kristna. Så det här går inte att applicera. Pacifism går inte att applicera som en stat. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de sista 10 åren utav hans liv, så var han en statsledare. Han ledde ett land. Och han var, ledde ett land som var stort. Mycket, mycket större än Sverige. Det var som Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen tillsammans. Eller större än det till och med. Ett stort, stort land. Under en tid då det rådde mycket laglöshet. Folk kunde knappt åka från stad till stad, för de var rädda för vägrånare. Det var olika klaner och stammar som attackerade varandra. Persiska riket attackerade det romerska riket, det persiska, och det fanns andra riker som attackerade och krigade mot varandra. Att gå in då under dessa omständigheter och säga att vi vill ha total pacifism, vi alla ska hålla varandra i handen och vi ska vara glada och kramas och gosas och sånt, det fungerar inte. Utan det måste finnas en armé och man måste vara pragmatisk. Men det måste finnas regler som man går efter. Det måste finnas regler som man går efter när det kommer till krig. Och det var det som särskilde islam. Att islam kom med väldigt strikta regler. Att profeten Sassan levde dels som minoritet, som en medborgare. Och dels som statschef. Och visar hur man kan agera i dessa situationer. Och visar hur man ska agera i tillfällen när man är en statschef. Och satte då väldigt strikta regler som sagt. För hur krig skulle kunna vara. Som man ser, de regler som har kommit till islam när det gäller krig, så är det väldigt strikta regler. Jag kommer ta upp flera utav dem nu. Bland dem är att när muslimerna blir attackerade och ska försvara sig, så är det bara tillåtet att försvara sig i enlighet med den mått som man har blivit attackerad, och inte göra ett övertramp därefter. I Koranen står det: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَحْتَدُوا. Strid för Guds skull mot dem som attackerar er, mot dem som strider mot er. Men gå inte över gränsen. Stanna där. De attackerar. Avvärj skadan, men gå inte till övertramp. Hämnas inte så som man har sett vissa länder. Som till exempel USA, när de ska hämnas på the war on terror. En väldigt hemsk händelse hände. 2800 människor dog under 11 september-attackerna. War on terror. Upp till 1 miljon människor som dog. Så hämndaktionen för attacken som skedde var mång dubbelt av det som den attacken som skedde mot dem. Så islam har lagt upp principen att när man försvarar sig, så ska man försvara sig där måttet behövs och inte gå över gränserna. En annan sak, en annan regel som islam har kommit med, att man inte får döda barn. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa till och med att när han såg att ett barn hade dött i stridens hetta, att det var ett barn som hade kommit emellan och hade dött, så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: "Ala inna khiyarakum abna al-mushrikin." De bästa utav er är barnen till politeister. "Ala la taqtulu adh-dhurriyya, ala la taqtulu adh-dhurriyya." Sannoliken, döda aldrig barn. Döda aldrig barn. Profeten sallallahu alaihi wasallam var väldigt strikt med den här punkten. Att man som muslim aldrig får döda barn i ett krig. Och profeten sallallahu alaihi wasallam var väldigt strikt med att man inte får döda kvinnor heller. Det kom en hadith att profeten sallallahu alaihi wasallam sa. Att han kom att profeten sallallahu alaihi wasallam han qatlade dhurriya wa nisa. Att man får inte döda barn eller kvinnor. Och det har också kommit att när profeten sallallahu alaihi wasallam såg att en kvinna hade blivit dödad i en strid, så sa han: "Ma kanat hadhihi litqatil." En kvinna får inte dödas. Förutom det enda tillfället skulle vara om en kvinna skulle attackera. Hon skulle vara soldat och håller på och skjuter, då får man försvara sig mot det. Men annars så varken barn eller kvinnor får dödas. Det är inte heller tillåtet att döda äldre. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "La taqtulu shaykhan faniya." Döda inte en äldre människa. Och det är inte tillåtet att döda den som slänger sitt vapen. Det vill säga som skulle hissa en sån här vit flagg. Eller säger, jag ger upp, räcker upp händerna. Då är det inte tillåtet att döda den personen. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt, men elqa silah wa huwa amin. Att den som slänger sitt vapen är skyddad. Man får inte kriga mot den personen efter. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har också beordrat med respekt för de dödas kroppar, från de döda soldaterna. Att man inte får skära av någonting från dem, inte stympa dem på något sätt. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt, la tumathilu. Så stympa inte de som har dött. Utan till och med så brukade profeten sallallahu alaihi wa sallam begrava dem som hade dött. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har också förbjudit att man ska bränna. Att man ska döda någon genom att bränna den. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa, la yu'adhibu binnar. Att man får inte straffa med eld förutom Herren utav eld. Och profeten sallallahu alaihi wa sallams följeslagare och kalif efter honom, Abu Bakr, han gav beordring i strid. Han sa, la taqta'u nakhlan wa la shajara. Hugg inte ner några palmträd eller andra träd. Så muslim får heller inte förstöra egendomen när man attackerar. Så att muslimer går bara ska så här, bränna ner saker och bränna ner deras hus, bränna ner deras träd eller liknande. Det får man inte göra. Om man ser en sammanfattning utav det här, så handlar det om att i krig, de enda man får kriga mot är soldaterna. De som man krigar emot. Civila får inte dödas. Man får inte förstöra materiella saker för sakens skull. Utan man ska inte förstöra träd eller liknande i krig. Och även om det tas krigsfångar, de ger upp, så ska man behandla dem väl. Det har nämnts i Koranen att de troende ska ge av mat till de personer, även fast de är hungriga själva, även fast de älskar den här maten själva, så ska de ge mat till, som Allah azza wa jalla säger, وَطَعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Att de ger mat, de troende ger mat, trots att de vill ha den, till de fattiga, faderlösa och krigsfångarna. Så man ska ta väl hand om krigsfångarna utöver det. Och det finns många vackra historier om hur muslimerna har gjort det genom tiderna. Till exempel med Salahuddin al-Ayyubi, när han tog tillbaka Jerusalem och många andra saker. När till exempel profeten sallallahu alaihi wa sallam tog över Mecca, det folket som hade förföljt honom, förtryckt honom, dödat hans vänner, torterat hans vänner och attackerat honom. När han tar över Mecca så lät han dem gå. Och han straffade inte dem. Utan han behandlade dem väl. Tvärtom så hade han som en policy att om någon tog som krigsfånga och kunde läsa och skriva och kunde undervisa flera muslimer att läsa och skriva, så fick de också gå. Så man ser här att krig, ja, det är tillåtet i islam. Men inom väldigt snäva regler. Där det handlar om att striden sker mot en annan armé, mot andra soldater, mot andra stridande. Och man ska inte blanda in civila på något sätt. Och det här är väldigt revolutionerande. Att de här sakerna nämndes för 1400 år sedan. Och man läser historien om hur krig brukade gå till. Och det är väldigt revolutionerande om man jämför det med många av de sakerna som nämndes i Bibeln. Och det är det jag tänkte gå över till nu. Att tala om skillnader mellan de här reglerna, hur det har nämnts i Koranen och i profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, och vad som har nämnts i Bibeln till exempel. Och sen ska jag tala om vad som olika sekulära ideologier har gjort. Bibeln består utav det gamla testamentet och det nya testamentet. Det nya testamentet är inte heligt för judar, utan de tror bara på det gamla testamentet. Och det gamla testamentet har en helig status för kristna, men de brukar inte ta sina bestämmelser därifrån. Det vill säga att de går inte efter den lagen som nämns i det gamla testamentet. Men trots det så anser man att de saker som nämns i det gamla testamentet, om det står till exempel att Herren har sagt så, att Gud har beordrat med det här och så vidare, så betyder det att det är verkligen Gud som har beordrat med de här sakerna. Även fast de kanske säger att vi inte ska praktisera den här saken nu, så är det fortfarande så att det är Gud som har beordrat med de här sakerna, för man anser att det gamla testamentet är en helig skrift för kristna. Och för judar så ska man även då gå tillbaka till de här skrifterna om man är ortodox, om man är bokstavligt trogen, och se att det här är Guds bud och det här är någonting som vi ska praktisera och implementera. Om vi tittar på hur krig har nämnts i Bibeln, så ser vi att det är en enorm skillnad mot det vi tidigare läste nu om vad islam har sagt. Till exempel så finns det en stark uppmaning till att döda och att spilla blod i Bibeln. Det står i Jeremia kapitel 48, vers nummer 10. Förbannad den som inte ivrigt utför Herrens verk. Förbannad är den som tvekar att bloda ned sitt svärd. Så först nämner att man ska implementera. Man är förbannad om man inte implementerar Herrens verk. Och direkt efter, vad är det då som är eftertraktat från det? Vad är det man ska göra? Förbannad är den som inte blodar ner sitt svärd. När man läser en sån här sak, om man tror att det här är verkligen, jag kommer bli förbannad om inte jag blodar ner mitt svärd, så är det ju en stark uppmaning att man ska verkligen spilla blod och att man ska kriga. Det finns även verser som uppmanar att man inte ska vara barmhärtig mot dem man strider mot. I Hesekiel kapitel 9, vers 57, så skrivs det att Herren, alltså det säger att det här är Gud som beordrar dem, är följande. Följ honom genom staden, det vill säga Jerusalem, och slå ihjäl utan förskoning, utan barmhärtighet. Sen står det, döda gammal och ung, barn och kvinnor, förgör dem. Så krig ska ske utan förskoning och utan barmhärtighet. Och här nämns det också, döda män och kvinnor och döda även barn. Och budskapet om att mörda kvinnor och barn, det återkommer gång på gång i det gamla testamentet. Att när strider sker så ska man döda allting som går i ens väg. Män och kvinnor och barn. Man ska inte skilja mellan dem. Även fast i vissa verser ska det stå att man kan skona kvinnor och barn, så finns det många som säger nej. Utrota allihopa. I fjärde Moseboken kapitel 31 så står det att israeliterna krigade mot midjaniterna. Och det står att de tågade mot Midjan, och då hade det var Herren som befallde dem att döda alla av manligt kön, och att han när de tågade mot Midjan, så hade Herren befallit Moses att döda dem. Så han sa att ta barnen och kvinna till fånga. Och då står det att Mose blev arg när han såg att de bara hade tagit, att de inte hade tagit, att de inte hade dödat kvinnorna och barnen. Så står det, döda nu alla barn av manligt kön och döda alla kvinnor som har haft samlag med en man. Men de flickor som inte har legat med någon ska ni få behålla för er egen del. Så här finns det en uppmaning att man inte bara skulle döda männen, utan man även skulle döda kvinnorna. Och i Psaltaren, psalm 137, så står det om staden Jerusalem i vers 9. Lycklig den som får ta dina späda barn och krossa dem mot klippan. Att man även ska mörda spädbarn. Inte bara med att mörda dem, utan man ska ta dem med att krossa barnen, spädbarnen mot klippor. Och i Hosea så står det till och med att man ska skära upp magarna på havande kvinnor. Kvinnor som är gravida ska man skära upp magen på. Och det står att det är Herren, det är Gud som beordrar dem med de här sakerna. Det står i Hosea 14, kapitel 14, vers nummer 1. Samarien har trotsat sin Gud och får sona för sin skuld. Det ska falla för svärdet, deras spädbarn ska krossas. Havande kvinnor ska skäras upp. Och ibland så beordrar Herren i det gamla testamentet att man ska totalt rensa ut ett folk. Allt som hela folket, inklusive allt som de har med sig. Det står I första Samuelsboken kapitel 15, vers 2-3. Så säger Herren Sebaot. Alltså det är Herren som beordrar med det här. Jag har inte glömt vad Amalekiterna gjorde mot Israels folk. Då de angrep dem på deras vandring från Egypten. Dra nu ut och krossa Amalekiterna och vig dem för förintelse med allt som tillhör dem. Skona ingen, utan döda dem alla, både män och kvinnor, barn och spädbarn, oxar och får, kameler och åsnor. Vilket det står att de gjorde. De lydde Herrens befallning som har nämnts här. Men de ville bespara de feta oxarna och lammen för sig själva. Och då står att Herren blev arg på dem. Nej, allt ska utrotas. Utrota dem helt och hållet. Och den här utrensningen, etniska rensningen utav folk, den återkommer gång på gång i Bibeln. Det står i 5 Moseboken kapitel 20, vers nummer 17. I enlighet med Herrens, din Guds befallning, ska du viga dem alla åt förintelse. Hettiterna och Amoreerna, Kanaeerna och Periseerna, och Hiveerna och Jebuseerna. Det vill säga folkslag efter folkslag ska vigas till total förintelse. Då snackas det som det tidigare nämnt. Barn, kvinnor, män, gamla, unga, spädbarn. Skära upp magarna på havande kvinnor. Döda oxar och lamm och får och åsnor. Och utrota folk totalt. Det finns även texter som tyder på att man ska stympa fienden. Det vill säga att man kan ta kroppsdelar av deras kroppar som någon sorts trofé i Bibeln. Och det står i en historia som är ganska märklig i första Samuelsboken kapitel 18. Att David, kung David, som enligt judarna är profet och enligt många kristna grupper också räknas som profet. Det står att han vill gifta sig med Sauls dotter Mikal. Så Sauls säger, för att jag ska gifta bort min dotter Mikal till dig, så kräver jag att du slår ihjäl 100 filistener och skär av deras förhud och kommer med dem till mig. Men David, han vill gärna gifta sig, står det här, med Sauls dotter. Så han går och slår ihjäl 200 filistener och skär av deras förhud och kommer med den här förhuden, då 200 förhudar, till Saul. Och då gifter han bort sin dotter Mikal till honom. Det här är då en berättelse som står i det gamla testamentet. Om man jämför de här texterna med det som har nämnts i Koranen och profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam sunna, så ser man en stor skillnad. Är det inte så? Är det inte en stor skillnad mellan det som har nämnts här och det som har nämnts där? Utan tvekan så är det en stor skillnad. En kristen kanske säger, jo men det här är gamla testamentet. Jag följer inte lagarna i det gamla testamentet. Jesus, han var pacifist, han var fredlig. Han sa, vänd andra kinden till. Det här är det jag följer. Så det här spelar egentligen ingen roll. Det skulle vara skönt med en sån undanflykt kanske. Men det är inte riktigt så enkelt. För att, som ni såg i många av de här verserna, så står det, Herren säger. Herren beordrar. Herren säger att du ska göra det här. Det här är det som är obligatoriskt för er. Det här är det ni ska göra. Och enligt den kristna tron, vem är Herren? Fadern, sonen och den heliga anden. Och man kan inte skilja mellan dessa tre. Alla är Gud. Vilket då betyder att eftersom alla dessa är Gud, vem är då den herre som har beordrat med det här? Blir det inte Jesus då också? För Jesus är ju sonen. Jesus är ju en del av herren. De alla är ju en. Det är lite komplicerat att förklara. Men Herren består utav tre personer. Alltså tre personer. Och det är Fadern, sonen och den heliga anden. Så dessa beordringar måste ju då ha kommit också från sonen. Från Jesus. Bara kort innan. Vissa av de här händerna sa ju bara kort innan och säger sen att han kom till jorden. Och en annan sak som också är problematiskt. Att om man säger så. Säg att kolla Jesus. Och de första generationerna utav kristna. De var inte våldsamma. Det stämmer. Men titta på situationen. Utav de första kristna generationerna. Hur levde de kristna de första generationerna? De var minoritet, ofta förföljda, förtryckta. Det står att Jesus hade 12 lärjungar och ett få antal andra troende som var med honom. Samtidigt som han levde i det romerska riket, som hade en stark armé. Det var de som var de starka. Och de hade inte makt att kunna göra någonting. Och så var det de tre första århundradena för de kristna. De var förföljda, de hade inte makt. Men i och med att de kristna fick makt, kom till makten, så från i princip 300-talet och fram genom historiens gång, så har kyrkan allierat sig med kungarna. Så har det i princip varit i alla stater som har varit kristna. Och många gånger har påven haft en högre roll än kungen. För påven kan säga att den här kungen är förbannad. Det vill säga att han måste göra sig av med honom. Och då går påvens ord före kungens ord. Och många gånger så var det påvarna som äggade upp kungarna att föra de här krigen. Och enligt den katolska kyrkan, som är den största kyrkan bland kristna idag, som har över 1,2 miljarder följare, så tror man att påven är Kristus ställföreträdare på jorden. Det vill säga Guds ställföreträdare på jorden. Det han beordrar med är i enlighet med vad den heliga anden uppmanar honom till. Så det här blir ju gudomliga beordringar i sådana fall. Om det här är det som påven säger att man ska göra, så blir det gudomliga beordringar. Och vem var det till exempel som initierade korstågen? Det var Urban den andra. Det var Urban den andra som hade talet och uppmanade folk att gå ut i korstågen. Och när de tog över Jerusalem år 1099, så dödade de ungefär 70 000 människor i princip första dagen eller de första dagarna när de tog över staden. Och de sa att de inte skonade i princip någon överhuvudtaget i det här korståget. De vadade runt i blod för att det var så mycket människor som hade dött. Och korstågen fortsatte under 200 års tid mot den muslimska världen. För att inte tala om alla de korstågen som skedde in i Europa med olika kristna grupper som krigade mot varandra. Eller när man skickade iväg folk för att kristna borta i Afrika eller i Sydamerika eller liknande. Jag talade om det när jag pratade förut om rasism. Om när Columbus kom till Sydamerika och till Mellanamerika och vad de gjorde då med indianerna. För indianerna, det var ungefär 145 miljoner indianer som levde i Nord-, Mellan- och Sydamerika när Columbus kom dit. Och 200 år senare så var det ungefär 15 miljoner kvar. 90% dog. Dels genom sjukdomar, men dels genom total rensning utav det de gjorde. Så när kristna Columbus, det var inte så att han gick dit och inte hade kontakt med kyrkan. Han är begravd i den största kyrkan som ligger i Sevilla, katedralen i Sevilla. Han har en stor grav där som ligger i mitten, eller vid sidan utav kyrkan med ett stort monument ovanför honom. Så de här människorna som kom dit, de kom ofta dit för att kristna dem, och de hade kontakt med kyrkan och liknande. Så om man då säger att de här sakerna som nämns i Gamla testamentet, de angår inte oss, så ser man att kristendomens historia, när man säger att man har, som i katolska kyrkan, så säger man att man har påven, och det är påven som för vidare de gudomliga beordringarna, och han har hjälp av den heliga anden och så vidare. Så ser man att han och de, rättare sagt, sedan 300-talet och framåt var väldigt angelägna om att bedriva krig. Och de här krigen som de bedrev ledde oftast till totala utrensningar. Någon kanske säger, men vadå, protestanter, det är inte riktigt samma sak. Protestanter, man tror inte på påven. Men det första protestanterna gjorde också när de kom till makten på 1500-talet var ju att det startades massa religiösa krig. Från 1500-talet och framåt så var det ju fullt med religiösa krig mellan protestanter och katoliker. Och på vardera sidor så fanns det präster som ställde sig på kungarnas sida och som sa att Gud är på eran sida och det här är det ni ska göra enligt Guds beordring och så vidare. Till exempel som det 30-åriga kriget som skedde under 1600-talet i Europa. Man säger att Tysklands befolkning under 30 års tid minskade från 18 miljoner till 10 miljoner under det 30-åriga kriget. Och då var det svenskarna som var ganska duktiga på att köra loss där borta. svenska protestanterna. Man sa att det var ungefär 1500 tyska städer som förstördes av svenskar och 18 000 byar. När svenska protestanter tillsammans allierade med kyrkan, upphetsade av präster och taggade av att de ska göra det här i Guds namn, i kyrkans namn, i kristendomens namn, i lutheranismens namn, så när man i det 30-åriga kriget så ledde det till en förintelse utav människor. Så det gäller inte bara katoliker, utan protestanter, många protestanter då kan man säga att de hade en liknande situation. Och om man pratar om ortodoxa kyrkan så kan man hitta fullt med liknande situationer när Ryssland har attackerat, Tsar-Ryssland attackerade andra länder, och den alliansen då som skedde mellan kyrkan och påvarna och kungarna. Den här enorma slakten som skedde i kristendomens namn, den ledde till att, och utöver det förtrycket som skedde mot folket, ledde många gånger till att den intellektuella klassen, de intellektuella filosoferna och så vidare i Europa började ta avstånd från kyrkan. Och då kommer man in i sekularismens era. Kanske någon säger, oj 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 vad hemskt, så mycket mord och så mycket krig och så mycket hemska saker som sker i religioners namn. Vi tar avstånd från religionen. Men låt oss kolla på vad sekularister gjorde när de fick makten. Det första lyckade sekulära upproret som skedde i Europa skedde i Frankrike. Och en av chefsideologerna till revolutionen, även om han hade dött innan revolutionen, var Denis Diderot. Och han brukade säga, människan kommer aldrig bli fri förrän man hänger den sista kungen i inälvorna av den sista prästen. Det vill säga att vi måste göra oss av med kungarna och vi måste göra oss av med alla präster. Vi hänger dem allihopa, eller vi sprättar upp magarna på prästerna och så hänger vi kungarna i de här inälvorna. Och där den franska revolutionen skedde, som var ett sorts motstånd mot kyrkan, så ledde det återigen till en total slakt. Den perioden som skedde efter franska revolutionen kallas för la terror. Ordet terror idag kommer från la terror. Det var då ordet terror stiftades. Det kom från franska, sen till engelska och sen till svenska. La terror, det var liksom age of a region of terror kallade man det för. Då man terroriserade präster och gamla personer som förut var anslutna till kungen och adeln och liknande. Och tiotusentals dömdes till döden och avrättades genom giljotiner. Sen när det skedde ett uppror mot den här franska revolutionen, var en sån här kontrarevolution, så det kallas för revolten i Vendée. Så de här sekulära styrkorna skulle attackera den här revolten. Den här revolten, det var mycket bönder som allierade sig med den kristna kyrkan. Vad gjorde de? De attackerade och i princip förintade det här upproret. Man snackar om 170 000 till 200 000 människor som dog. Okej? Okay. Och idag så pratar franska historiker om att man ska stämpla det här som ett folkmord. Det var så sekularisterna kom till makten. Man säger att religionen har lett till så mycket krig och så vidare. Det första gången man fick se att sekularister tog över makten började med la terror. Och därefter giljotiner, därefter folkmord, och det var så man etablerade sin makt. Under 1800-talet så började samhällena sekulariseras mer och mer. Och man började även sekularisera vetenskapen. Det vill säga att man skulle basera vetenskapen på det som kallas för materialismen eller naturalismen. För att man kan bara förklara den här världen, naturen med naturen i sig, naturens lagbundenhet. Så man får inte förklara naturliga fenomen med någonting övernaturligt. Så vetenskapen ska vara sekulär. Vetenskapen ska, man ska inte förklara till exempel människans uppkomst med hjälp av att säga att det var Gud som har skapat människan. Och då var en av de främsta teorierna som dök upp i samband med det här, med att man sekulariserade vetenskapen, var evolutionsteori utav Charles Darwin. Charles Darwins teori handlar om att arterna, de olika arterna befinner sig i en ständig kamp mot varandra. Han snackade om survival of the fittest. Att de som är mest anpassade, det är de som kommer att leva vidare. Och då leder det till ett naturligt urval. Han talar om det som en vetenskaplig teori. Men hans nära vän, som var en professor, som hette Adam Sedgwick. Han läste boken The Origin of Species. Och han märkte att det han talar om här, det här är någonting som också kan appliceras på människan. Survival of the fittest. Olika folk krigar mot varandra. De som är mer utvecklade ska utrota de som är mindre utvecklade. Ej, det här börjar bli farligt. Så han säger att efter han skrev den här boken, efter han läste den här boken, så sa han: if this book were to find general public acceptance, it would bring with it a brutalization of the human race such as it have never seen before. Om denna bok kommer få en vid acceptans, så kommer det att leda till en brutalisering utav den mänskliga rasen på ett sätt som man aldrig någonsin tidigare hade sett. Och då snackade vi om vad man läste förut, om vad som hade hänt för grejer. Vi snackade om gamla testamentet, vilka utrotelser det var. Han sa om man börjar acceptera den här boken. Och det här är hans nära vän. Han var professor. Så kommer det leda till en brutalisering som vi aldrig har sett förut. För då kommer ju folk börja utrota. Andra folk säger nej. Survival of the fittest. Det är vi som måste leva kvar. Det är vi som är mer lämpade och liknande. Och det här stämde. Det finns en amerikansk journalist som heter Robert Wright, som är tror på evolutionsteorin. Han är agnostiker. Han har skrivit en bok som heter The Moral Animal. Han talade om att evolutionsteorin, när den kom upp, så började den sammanflätas med olika politiska ideologier. Och det ledde till det som den vaga ideologin kallas för socialdarwinism. Man inte bara ska se evolutionsteorin som en vetenskaplig teori, utan vi måste börja applicera det här. Vi måste börja typ utrota de mindre värda raserna, och de svagare i samhället ska man göra sig av med och liknande. Som spelade i händerna för rasister, fascister och de mest hjärtlösa kapitalisterna. Så han berättar, Robert Wright berättar, att evolutionsteorin började sammanflätas med politiska ideologier som la en grund för fascistiska rörelser, för rasistiska rörelser, för kapitalister och liknande. Att de började applicera det hela, survival of the fittest, på mänskligheten. Och bland de teorier som dök upp samtidigt som evolutionsteorin, som är kopplat till evolutionsteorin, är det jag talade om i den förra föreläsningen om rasism, som kallas för rashygien. Som en av Charles Darwins släktingar, Francis Galton, tog upp. Och den här teorin om rashygien, att vi måste vara, liksom applicera, att vi ska komma fram till en renare ras, och den ariska rasen ska vara mer värd och högre än de andra raserna och liknande. Det ledde dels, som jag talade om, till 100 000 undersökningar i Rasbiologiska institutet i Uppsala i Sverige, som var ganska fredligt, även så väldigt rasistiskt och hemskt. Men det ledde också till grunden för den nazistiska ideologin. Den var baserad på rashygien, som egentligen då går tillbaka till evolutionsteorin, om att den ariska rasen är den mest utvecklade, och för att mänskligheten ska kunna gå framåt så bör vi göra oss av med de andra mindre värda raserna. Och då är ju den värsta utav raserna enligt nazisterna var judar och romer och liknande. Så de, när de kom till makten, och det, kom ihåg, nazister, det är inte med religion att göra. Det här är en sekulär ideologi som har sina rötter i evolutionsteorin. De börjar utrota folkslag på riktigt. Den fruktan som Adam Sedgwick hade, att det leder till en brutalization som världshistorien inte har sett tidigare. Och det var det vi kunde se under andra världskriget. Nu snackar vi om att man transporterar hela folk från getton eller från städer i godsvagnar rakt in till gaskammare och gasar ihjäl tusentals människor samtidigt och sen bränner upp dem. Det är på en helt annan nivå och det sker maskinellt. Att man liksom jobbar som en maskin i det här området, in gaskammarna, gasar ihjäl, utbränner ihjäl dem, nästa, och så håller man på det här sättet. Men det var inte baserat på religion längre. Det här var baserat på en sekulär ideologi med en bas i rashygien som var nära besläktat med evolutionsteorin. Men det var inte bara nazisterna som var påverkade av evolutionsteorin, även kommunisterna. Marx och Engels var väldigt imponerade av Charles Darwins teorier. Både Marx och Engels var ju ateister, för det första. Och Marx, han skriver ett brev till Engels där han säger: detta är boken som ligger i grunden från naturens historia till min teori. Så han såg att evolutionsteorin är en vetenskaplig grund för kommunismen. Han pratar om klasskamp, men han får det från Survival of the Fittest. Även Engels har prisat Charles Darwin och hans teorier många gånger. Och professorn John N. Moore har nämnt att det evolutionära tänkandet speglade Sovjets ledarskapstänkande väldigt djupt. Att de sovjetiska ledarna, Lenin, Stalin och de som kom, Khrushchev och de som kom senare, de var starkt påverkade utav evolutionsteorin och evolutionsteorins tänket. Och det var inte bara med Sovjet, utan det gällde även i de andra kommunistiska staterna. Men vad var det kommunisterna gjorde? De var i makten under 1900-talet. Och vad var det de lyckades åstadkomma? Sådana som Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, Kim Il-sung, Ho Chi Minh, Mengistu, Haile Mariam och liknande. Den här kommunistiska sekulära ideologin har historiker skilt sig åt hur många de låg bakom, hur många de mördade, hur många som dog på grund av deras politik. Men det ligger ungefär runt 100 miljoner människor. Som Adam Sedgwick sa, om evolutionsteorin blir accepterad så kommer det leda till en brutalization that human race has never seen before. På ett nivå som man inte tidigare hade skådat. Om man läser om Stalins utrensningar så var det verkligen, det är på en nivå som inte går att beskriva, om hur man utrotade människor. Att vi snackar när under andra världskriget när de ska döda polska officerare och polska generaler som de hade tagit som krigsfångar, på en natt så sköt de ihjäl 25 000 stycken. Det var en person som var med och personligen gick och avrättade dem med pistol. Det var en enorm slakt som de utsatte andra människor för. En person kanske säger, men det där är bara totalitära regimer som gör sådana saker. Vi i västvärlden håller inte på med sådana saker. Det är vi för fina för. Sånt håller inte vi på med här. Det var kommunisterna och nazisterna som gjorde det. Men sekulära västvärlden har inte hållit på med sådana här hemska saker. Eller? Västvärlden har varit sekulär. Skrytit om deras demokrati. Att de är demokrati och bryr sig om mänskliga rättigheter. Sen långt tillbaka, sekularismen har varit sen sekelskiftet, alltså 1800-1900-talet. Och demokrati har man talat om sedan i olika länder i olika tider. Men England snackar om 20-talet någon gång och så vidare. Under den perioden var det inte så att den största delen av typ världens länder, eller afrikanska länder, många asiatiska länder, var koloniserade av de här länderna. Var det inte det jag pratade om förut, jag pratade om rasism. Om hur många människor som har dött utav kolonialismen. Om att det var en indisk parlamentariker som pratade om om britternas välde i Indien, att det var ungefär 35 miljoner människor som dog utav deras politik. Om vad fransmännen gjorde i Indokina eller Nordafrika. Och deras utrensningar som de gjorde, det höll på fram till 60-talet. När de skulle kväsa algeriernas befrielsekamp. För att inte tala om vad västvärlden också gjorde under andra världskriget. Eftersom det var de som vann kriget, så läser man, när man läser om andra världskriget, så tänker man det var nazisterna som var onda och till viss del kommunisterna. Men man läser inte om vad allierade gjorde, om de terrorbombningarna man gjorde om mot Tyskland. Det var typ 500 000 människor som dog civila alltså. Eller när man terrorbombade Japan, då snackar vi ungefär upp till 900 000 människor som dog. Mellan, på två dagar så var det 100 000 civila som blev mördade i Tokyo. Och sen när man släppte atombomben i Hiroshima och Nagasaki, så snackar vi också om hundratusentals människor som dog bara på några enskilda dagar, varav den absoluta majoriteten var civila. Och om man släpper det där, om man släpper atombomber över städer, så vad är det man tror? Då har man ju gjort det tillåtet för sig själv att döda civila, utan tvekan. För man vet att majoriteten som kommer befinna sig där kommer att vara civila. Så det var vissa av kolonialmakterna gjorde. Men man ska prata sen om vad USA sen generellt gjorde efter andra världskriget. Koreakriget till exempel. Vi snackar om att 2,5 miljoner människor dog under Koreakriget. Från 1950 till 1953. Var det var 1,5 miljoner civila nordkoreaner som dog. Och det var ju då framförallt västmakterna som attackerade dem. Vara många gånger skedde med rena massakrar, utrotningar utav dem. Eller Vietnamkriget, där man beräknar att ungefär 2 miljoner civila dog på båda sidorna. Och om man tittar hur amerikanerna pratar om Koreakriget eller Vietnamkriget. Visst, det finns pacifistiska rörelser som var emot det. Men om man tittar på det politiska ledarskapet i USA. Pratar man om Koreakriget och Vietnamkriget med ånger idag? Eller är det typ, det kommer ut så här: jag är stolt patriot, jag var med i Koreakriget, jag är stolt Vietnam-veteran, och hur många actionfilmer som helst från Vietnam, och du vet, så här heroiska filmer om hur amerikanska soldater offrade sina liv och råkade ta med sig några liv på vägen också utav vietnameser. För att inte tala om kriget som skedde sen, Desert Storm, sen första Gulfkriget, andra Irakkriget, Afghanistankriget, the war on terror generellt, om hur många hundratals, hundratusentals, om inte miljontals människor som har dött utav den här politiken. Vi pratar om sekulär politik. Och vi talar om att man inte gör det med ånger många gånger. Jag vet inte om ni har sett den här senaste skämtgrejen som har kommit upp med Sacha Baron Cohen om Who's America. När han sitter med, han klär ut sig till att han är en israelisk officerare, så går han och intervjuar Dick Cheney som var vicepresident på George Bush tid, och han var försvarsminister på den äldre George Bush tid. Så han var med och startade första Irakkriget, andra Irakkriget och Afghanistankriget. Så han sitter med honom och han ser ut som han är seriös, men han försöker bara göra bort honom, han skämmer ut honom. Han säger, du har startat så många krig i ditt liv. Vilket är ditt favoritkrig du har startat i ditt liv? Så han bara, första kriget var mitt favoritkrig. Det var ett bra krig, du vet. Vi gjorde så mycket bra grejer. Han bara, du har dödat så mycket terrorister. 100 000 terrorister och 700 000 potential terrorists. Så han sitter där helt glad. Så potential terrorists är civila. Men han pratar om honom på det sättet. Han sitter och tycker det är bra, du vet. Och tycker det är helt okej. Okay. Det är inte så att han har ställts för rätta för det här i USA, att han har legat bakom de här krigen, utan tvärtom. Ja, men det är en kille, han går fri på gatan, han har legat bakom att hundratusentals människor har dött. Man gör lite filmer om det, man hyr upp det, man pratar om de patriotiska soldaterna som har dött ute på krigsfältet och så vidare. Det här är saker och ting som har gjorts i sekulära staters namn, inte i religioners namn. Så jag blir väldigt förvånad när man pratar om och säger, jag har hört vissa personer bokstavligen säger, jag kan inte tro på Gud för det är så mycket ondska som har skett i religioners namn. Då kan man säga, det första du ska lämna är sekularismen. Eller lämna ateismen. Det var ju 100 miljoner som dog på grund av kommunistiska ateister. Det är det första du ska lämna. Det här kan inte vara en måttstock för att man ska lämna någonting. För att man ska lämna en tro på Gud eller tro på Gud. Däremot så kan man titta och jämföra mellan dessa olika livsskådningar. Hur kriget ska ske. vad islam har sagt, de hårda regler som har nämnts i islam, och jämför det med vad som har nämnts i gamla testamentet eller vad de gamla påvarna brukar uppmana till, och jämföra det med vad som har skett i de olika sekulära ideologiernas namn, nazismen, kommunismen eller kapitalistiska länder, så ser man att det är en enorm skillnad mellan dem. Och att de regler som islam stiftade när det kommer till krig är väldigt strikta och väldigt hårda och även väldigt viktiga för att kunna lösa, se till att det inte sker hemska överträdelser i brott. Och jag hoppas att det här har blivit klart och tydligt med den här föreläsningen. Inshallah ta'ala wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Om någon annan fråga så kan vi ta det, inshallah ta'ala.
Många brukar argumentera med att buddhismen är jättebra. Samma alternativ, men det passar buddhismen.
Men det är återigen samma sak, att Buddha, han styrde aldrig en stat, utan han levde som en medborgare, han levde som en minoritet. Så därför har inte kommit några direktiv hur en statsledare skulle hantera en stat. För det går inte att vara en pacifistisk stat. Och då leder det många gånger till att buddhistiska stater bara kör loss. Då har de inga regler överhuvudtaget. Som man ser i Burma till exempel, då blir det också total masslag. Och då är det många buddhistiska munkar som ligger bakom det också. Ja. Thank you.